Hej och välkommen till Flugfiskeradion. Jag som sitter bakom mikrofonen heter som alltid Jesper Hultqvist. Detta är avsnitt nummer 22 av Flugfiskeradion sedan starten 2010. Och först av allt, tack så väldigt mycket för att du lyssnar. Utan dig hade jag inte gjort de här programmen, det ska du veta. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker genom att kommentera i bloggen på flugfiskeradion.se eller skicka mig ett mejl på jesper@flugfiskeradion.se. Du kan också bli ett fan på Facebook. Adressen kommer efter intervjun. Och denna gång handlar det om uppströms nymfiske. När jag började forska i ämnet och funderade på vem jag skulle tala med så trodde jag att ämnet skulle bli checknymfiske. Men föga anade jag då att ämnet var betydligt bredare än så. Och personen jag hittade att tala med är ingen mindre än Johan Klingberg. Välkommen till Flugfiskeradion, Johan.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Verkligen kul att ha dig med. Du har ju många flugfiskesträngar på din lyra. Men hur kommer det sig att, eller hur började du med flugfiske egentligen?
Jag tror att det grundade sig dels ett allmänt sportfiskeintresse redan mycket tidigt, men också en kombination av ett starkt naturintresse. Och de här både sportfiskeintresset och naturintresset går liksom, när det är nöt så går hand i hand, så ja, jag vet inte, då drog det mot flugfiske allt mer. Och sen var det min pappa som introducerade mig i att kunna kasta med flugspö och ja, till sjöarna på Hökensås och så vidare. Så att, ja, det är mycket tack vare honom att jag startade.
Var du gammal när du började med flugfiske?
Var väl kanske 7-8 år när jag började. Ja.
Och sen fortsatte du även med flugbindning. Var det någonting du började med tidigt eller kom det först?
Ja, det gjorde jag relativt tidigt. Jag hade en fantastisk förmån i det här lilla samhället Mullsjö där jag växte upp utanför Jönköping. Så hade vi en farbror som hette Arvid Gustafsson som var en verklig eldsjäl och också en extremt duktig flugbindare. Han var med och vann lite såna här tävlingar, Mustaropen, allt vad det hette för någonting på den tiden. Och han tyckte att det var viktigt att vi unga som var flugfiskeintresserade också skulle lära oss att binda flugor. Och han körde konstant, det är ganska fantastiskt när man tänker på det i efterhand. Han körde varje år, så körde han en studiecirkel vid, jag vet inte vad kan det ha varit, 8-10 tillfällen, och det var säkert mellan, jag vet inte exakt hur många det var varje gång, men säkert mellan 8-12 ungar i flera år körde han sådär. Så att det massproducerades flugbindare från Mullsjö under hans tid. Så det var kul, det var otroligt roligt, otroligt lärorikt också.
Ja, det låter ju fantastiskt med en sån förmåga som verkligen delar med sig.
Mm, verkligen.
Men idag så är vi här för att prata om nymffiske, och jag tog kontakt med dig för att prata om checknymffiske. Sen slog det mig och fick reda på att det finns ju andra typer av nymffiske också. Så ja. Man kallar det här alltså uppströms nymffiske, har jag förstått. Kan du förklara vad det innebär?
Alltså, man kan egentligen säga att flugfisketekniker kan delas in för strömmande vatten utifrån två sätt. Dels så är det tekniker där man fiskar nymferna mot strömmen, och sen är det tekniker där man låter nymferna fritt följa med strömmen utan att man påverkar dem med spö eller lina. Och checknymfisket då, det här hör från den senare tekniken eller typen av teknikerna. Men här finns det en otroligt massa olika varianter och det finns egentligen inga vattentäta skott mellan någon av de där, utan man kan säga att allting börjar ha ifrån det moderna metet, eller när man förr i världen gick och fiskade med mask helt enkelt och dängde ut den där vid strömmen och låt den glida med. Och sedan så kom man på att det var effektivare att sätta någon tuss på den här kroken eller något sånt där istället för att behöva hålla på och byta och knåpa med maskar och larver och allt vad man höll på med. Så att det skulle man kunna säga att det är så att säga grunden till fridrift nymfiske. Och mycket av det här, det klassiska som står skrivet, det hämtar vi från norra England eller södra Skottland. Och det som kanske är mest erkänt idag, det är väl det här spiderfisket då, ifrån Yorkshire och Derbyshire-området. Ifrån, vad ska vi säga, mitten på 1800-talet och fram till, ja, egentligen idag. Men då den stora eran var, det var ifrån fram till 1930-talet ungefär.
Pratar vi nymfiske nu alltså?
Ja, det, alltså, om man med nymfer menar eller avser flugor som ligger under vattenytan, alltså båtflugor egentligen, så är det därifrån de här teknikerna, fridriftsteknikerna, den moderna fridriftsteknikerna hämtade ifrån Yorkshire eller Derbyshire från 100 år sedan ungefär tillbaka i tiden. Ja.
Okej. Okay. Men nu heter det tjeck, eller tjeckisk nymfiske.
Ja. Det här är ju spännande, det är ju fantastiskt spännande och det är otroligt ologiskt egentligen. Men världen var ju fram under kalla kriget uppdelat i två stycken regioner, och det var ju de tidigare kommuniststaterna och sen så var det västvärlden. Och i västvärlden, det var ju där som flugfisket frodades och utvecklades, åtminstone vill vi gärna säga att det var så. Det var i England, det var från Irland, det var ju från Italien, Frankrike, USA som böcker skrevs, filmer producerades och framförallt de stora kända flugfiskeprofilerna höll till. Men det var ju så att man hörde ju talas om flugfiske också i Tjeckoslovakien, i Polen, i Östtyskland, också i Ryssland. Och man ville naturligtvis testa på det också. Och i Polen så hade man, där var förutsättningarna ganska dåliga, och där började man med att fiska med vanligt kastspö, tunga glasfiberspö, och så skulle man fiska med fluga, och det gick ju inte att kunna liksom sväva fram en torrfluga på traditionellt flugkast, så man fiskade helt enkelt med jättetunga nymfer. Och så man knöt det där i ändan på det här kastböet, men det gick ju ändå inte att kasta eller få ut den av vart. Så man liksom svungar upp den där, ungefär som när man mätar med mask. Och sen så fick den här nymfen sjunka ner och följa med strömmen. Och så tittade man naturligtvis hela tiden då på hur linan rörde sig i vattnet. Och om det ryckte till att den, eller att den stannade upp, så kunde det då vara en indikation på att en fisk hade tagit flugan.
Men just då var det alltså det viktigaste att använda nymf när man fiskade, snarare än att köra traditionell flugfisketeknik?
Ja, det var inte det som var det väsentliga. Det väsentliga var att man kunde flugfiska, men problemet var ju att man kunde inte få ut en liten torrfluga med det där stora tunga kastspöet. Då var man ju tvungen att doppa den precis under spötoppen möjligen. Men då såg man väl någon fuskknep där, och helt enkelt så man förtyngde några nymfer rejält och så knöt man fast den på linan, så att man nästan, det blir ju som en sån här en liten mormyska eller någonting sånt där som man kastar ut. Men det är inte färdigt där, för detta skedde senare hälften av 70-talet. Och under den här tiden så hade man ganska mycket vänskapsturneringar länderna emellan i de forna öststaterna. Och vid en av de här tävlingarna så kom polacker och östtyskar och tjecker till något vatten. Jag tror att de var i Tjeckoslovakien och fiskade. Och till saken hör den att tjeckerna hade hyggligt med flugfiskeutrustning. De var väl kanske inte riktigt lika hårt hållna som polackerna, vad vet jag. Men de var utrustade med flugfiskeutrustning allihop, och likadant östtyskarna. Och där stod de och fiskade en sån här vänskapstävling, ungefär som våra pimpeltävlingar, tror jag att man ska jämföra det med ungefär.
Okay.
Och så fick man stordäng ut till polackerna som fiskade med gamla haspelspön då, i en flugfisketävling. och det är klart att det var ju naturligtvis dråpligt. Men så började ju tjeckerna klura på det här allt mer och så förändra metoden. Man insåg ju fördelarna med polackernas teknik, självklart. Men hur skulle man då kunna förändra den så att den var anpassad också för en traditionell flugfiskeutrustning? Och det här höll man på med under flera år och utveckla och förfina under väldigt hemlighetsmakeri. Men till slut så hade man kommit ganska långt, och då hade man ju gjort en teknik som var otroligt åtskild från den teknik som polackerna använde. Men den var ju framförallt mycket, mycket effektivare. och den var gjord för att användas med flugspö. Så att idag så finns det ju ett stort, stort missförstånd när man tror att det är tyngden, att man använder tunga, tunga nymfer för att få komma ner till rätt nivå. Men det är ju liksom inte det som är poängen, utan poängen är ju själva tekniken. Det är den som gör det möjligt att komma ner djupt ner till botten där fisken står. Och har man rätt teknik och behärskar den på ett bra sätt, så är inte tyngden på flugorna särskilt viktigt, utan man kan ha ganska lätta flugor faktiskt. Ja.
Passionerande verkligen.
Ja, det var det. Och sen var det också jättespännande, jag kommer inte ihåg exakt årtalen här, men i mitten på 80-talet så jobbade jag som springpojke hos Allan Pettersson på anrika fly dressing i Huskvarna. Och då hörde jag, det här var ju liksom själva navet i, ska man säga, den här regionens flugfiske, och väldigt mycket information av det som skedde runt omkring. Det fanns ju inte internet exempelvis. Det gick igenom, eller via fly dressing, och då hörde vi talas om att ja, det fanns en ny teknik, det fanns ett nytt sätt att presentera en nymf på som tydligen skulle vara så hiskeligt effektivt. Och däremot så var det väldigt, väldigt få människor som kände till hur den här tekniken skulle praktiseras. Men sen så deltog polacker och tjecker i VM-sammanhang, och när de med sin ganska enkla utrustning i stort sett sopade mattan med flera av de kända nationerna, så anade ju alla att det här var någonting speciellt. Detta var det nya, detta var det moderna flugfisket som alla måste lära sig för att man ska kunna hävda sig. Och jag tror att känslan för de andra nationerna med sina moderna utrustningar och sitt moderna flugfisketänk måste ungefär ha varit på samma vis som, jag tror att det var när de första kenianerna deltog i OS och sprang barfota och slog alla. Det var liksom ingen som ens trodde att de kunde springa. Ungefär samma känsla fick man när tjecker och polacker då deltog och fiskade så himla bra.
Ja, det är fantastiskt häftigt att höra. Men hur ska man då göra? Vad är deras hemlighet?
Alltså tekniken, för det första så använder man vid den traditionella vanliga checknymfmetoden som vi idag kallar den för. Det är också viktigt att understryka namnet checknymfmetoden. Den har inte tjeckerna, det har inte tjeckerna gett metoden, utan det är den engelska benämningen checknymfing. Men alla i hela världen talar om den, och de som inte är särskilt glada över den där benämningen, det är ju polackerna, för det är därifrån tekniken egentligen grundar sig.
Stackars polackerna, de handlar alltid i kläder.
De handlar alltid i skymundan på något vis. Men hur man ska göra och hur de fiskar, ja, men man kan säga så här att man fiskar med minst två flugor på tassen samtidigt, och man knyter oftast då en upphängare ungefär 50-60 cm ovanför en fluga. När jag fiskar så använder jag alltid tre flugor, så att då har jag en upphängare till ytterligare 50 cm ovanför andra flugan. Den tyngsta flugan, den har jag alltid längst ner ytterst på tacklet. Nästan alltid, det finns vissa förhållanden där det kan vara bra att ha den tyngre på mitten, men nästan alltid har jag den längst ner.
Upphänga en fluga, Johan, menar du då att man, den som hänger längst ner, hänger den på originaltafsen då, och så binder man
den på, hänger på originaltafsen, precis.
Och så binder man på en eller två tafsar till då?
Ja, det kan man säga, det gör man. Man gör det genom att göra en specialknut på själva stamtafsen, huvudtafsen. Det är jättesvårt att förklara så här i radio hur man gör den där knuten, men man knyter liksom inte på extra bitar, men när man har gjort den här specialknuten och klippt upp den, så blir det som en liten tamp på själva stamtafsen då.
Okay.
Och i de här tamparna så knyter man sedan fast de här upphängarna. Tamparna kanske ska vara 10 cm mellan 8 och 12 cm långa ungefär. Ju längre de är, desto bättre rör sig flugorna, tycker jag. Men desto större risk är det för trassel, tyvärr.
Mm, det kan jag tänka mig.
Den totala längden på tassen. Tidigare så brukade vi säga att det varierade beroende på vatten, alltså djup på vatten. Men jag använder sällan den här tekniken där det är djupare än 1,5 meter kanske. Och då behöver man inte längre tafsen en lite drygt en spölängd. Jag brukar säga 30 cm plus en spölängd. Det är ganska lagom att använda. Ja, sen så helt enkelt så kastar man upp nymferna. Kanske en meter fluglina plus tasslängden. 45 grader snett uppströms. Och sen kommer det knepiga. Det är riktigt, riktigt knepiga. Det är att när flugorna tar vid vattnet så måste man höja spöet så att hela tiden, så att inte tafsen ligger på vattenytan i horisontalled, utan den ska alltså sticka ner i vertikalled genom vattenytan. Så det blir lite som att den där hänger ju där under på något vis. Då syns nappen också allra tydligast. I många, många år så la vi tafsen på vattenytan och så tittade man på den. Och när den sjönk ner så tog man då att det var en fisk som hade tagit. Men nu blir det nästan ungefär, nu, om du tänker som när man pimpelfiskar så ser man ju liksom rycket i linan. Mm. Det är precis samma typ av indikator vid checkningfiske då.
När byter man den till den tekniken istället för att låta den ligga på ytan då?
Alltså, jag skulle nog säga att det här är jag inte helt hundra på, men vi här i Sverige till exempel, de allra flesta gjorde det kanske för 3-4 år sedan. Jag skulle tro att tjecker och italienare och de här som är riktigt i ropet nu med de här teknikerna kanske gjorde det för, jag vet inte, 10 år sedan kanske. Det är bara en gissning, men jag skulle tro någonting sådant.
Det är ganska nytt i Sverige alltså.
Ja, det är nytt i Sverige. Ja, det är det. Och sen så gäller det ju då att följa med och låta flugorna fritt driva med strömmen och att man konstant då ligger lite före med spötoppen med linan spänd ner mot vattenytan. Och så följer man med och rör liksom armen och kroppen och spöt ner över i takt med att flugorna då driver med strömmen. Och så fort det rör sig, då gäller det att man är med och så knixar till lite lätt med handleden. Och det vanligaste misstaget man gör, det är ju att man gör ett alldeles för kraftigt mothugg och kanske till och med lyfter upp flugorna ovanför vattenytan. Och då missar man ju chansen att fisken ska ta igen om man nu missar den vid första mothugget. Och därför gäller det att man gör ett ganska nätt mothugg, men ändå bestämt. Det tycker jag funkar bäst för mig i alla fall.
Men hur mycket mer effektivt kan det här vara då än, vad ska man säga, annat flugfiske?
Det här är världens effektivaste flugfiskemetoder för öringar här, tveklöst. Det finns ingenting som går att jämföra, alls inte. 9 gånger ut i 10. Det händer ju till exempel hemma här i Tiden där vi fiskar mycket, eller i våra västgötaår eller smålandsår, att torrflugfisket är effektivare. Men det är det perioder. Men om man slår ut över hela året, då är checkningfisket klart effektivast. Sen finns det ju varianter på checkningfisket som är ännu effektivare än den teknik som checkerna en gång utvecklade.
Jaha, vad är det för några tekniker?
Alltså de här olika teknikerna, alltså det är nästan så här att alltså man måste ha klart för sig. Först och främst så är det här alltså flugfisketekniker som är framtagna för att vara så effektiva som möjligt för att man ska kunna hävda sig i tävlingssammanhang. Så är det bara. Det är inte någon som har hittat på de här teknikerna för att man ska liksom få mer fisk hemma i sin å eller sådär. Utan det här är konkurrensen som har tvingat fram de här olika nymfmetoderna. Och då är det så att det är nästan lite komiskt, men de länderna som har tagit det här på verkligt allvar, de har gjort sina egna varianter utav samma tema. Och det låter nästan som gamla dåliga 70-talsfilmer. Italian style, French style, Czech style, Polish style och så vidare och så vidare och så vidare. Men man kan nog säga så här att allting går konstant emot tunnare linor. Du vet, man använder så tunna linor idag så det är något helt hiskeligt. Tjeckerna fiskar till exempel stundtals med 006 eller 008. Jag trodde 010 var det tunnaste man kunde tänka sig. Men när Karel berättade att de fiskade med 008 så tänkte jag så här att herre min tid alltså. Och de får ju mycket, mycket mer fisk. Det som är nu i ropet, vi gjorde en film för ett antal år sedan som heter Tjecknymfiske, modern flugfiske, Tjecknymfiske. Mm. Och då var vi i Tjeckien och intervjuade och fiskade tillsammans med några stycken som tidigare hade deltagit i det tjeckiska landslaget. Och också några stycken av dem hade varit med när alltså i teknikens begynnelse, så det var otroligt spännande att träffa de här människorna. Och då fanns det någonting nytt, hörde vi surra som hette French style. Och vi hade inte riktigt kläm på vad det där egentligen innebar.
Det låter
och
lite ekivåkt.
Vad sa du?
Det låter lite ekivåkt.
Ja, men eller hur? Så, så vi klurade och vi var väl på de här killarna lite grann. Att vi, ja, man kan inte visa vad det där är för någonting och så vidare. Och Karel som tidigare var landslagskapten, han ville nästan inte att vi skulle filma det, för att det var fortfarande så pass nytt i tävlingssammanhang, så man ville liksom inte göra det för enkelt för motståndarna att de skulle få se det här.
Oj, oj, oj.
Men han gjorde det i alla fall. De visade det här till slut och det var fantastiskt att se. Ja, då fattar man verkligen att du kände jag mig åtminstone som en verklig amatör ihop med de här grabbarna som liksom tävlar i Tjeckien. För det första så satt de ner konstant. De gick ut, badade ut jätteförsiktigt ut i älven eller ån. Och satt ner med vattnet upp till magen. För att hålla en så låg profil som möjligt. Och sen liksom hasade de omkring där på botten. Sittandes på knä då. Det såg inte klokt ut. Men det var ju naturligtvis otroligt mycket effektivare. De störde ju mycket färre fiskare än vad man skulle göra om man hade stått upp. Sen fiskar man med en taps som är, hör nu, det här är helt otroligt. Kanske 20-22 fot. Så att har man ett 10 fot spö så är det lite drygt en dubbel spölängd. Och då använder man först en taperad stamtaps som är 10 fot. Rätt så tjock sådan, kanske 2x ut i spetsen, eller ja, säg 0,20-0,22 kanske någonstans ut i spetsen funkar. Den ska vara ganska rejält taperad. Och sen mitten på den här så sätter man den karaktäristiska nappindikatorn som man nu ofta förknippar då med just tjecknymfiske. Och den består av en decimeter lång bit, du vet, sån här orangefärgad backinglina försedd med två öglor i varenda.
Okay.
Och sen målar man den här med svarta tuschstreck så att den ser ut ungefär som en, jag vet inte, någon dåligt gjord, vad heter det, sån här järnvägsbom, du vet, såhär svart-orange land i bilen då.
Mm.
Då upptäcker man rörelserna i den mycket tydligare. Och sen i den andra änden på den så knyter man då en fruktansvärt tunn tafs som är också 10 fot lång. Och den här tunna tafsen kan då alltså vara 0,08 eller 0,10 eller möjligen 0,12 då. Och sen knyter man då två upphängartampar på den här tafsen och så fiskar man oftast med väldigt små flugor, hemskt små flugor, 24 eller ja, kanske 18 krok eller så där ute i ändan också. Och det betyder ju då att man kan ju hålla upp all lina ovanför vattenytan mycket enklare än vad man skulle kunna göra med checknymfmetoden. Så låt oss säga så här. Att vi har gått ut i strömmen och så har vi en strömkant, en strömfåra som är, låt säga, 4 meter bred framför oss.
Mm.
Och bakom den strömfåran så ser vi att det ser himla läckert ut med lite stenar och lite små strömmar. Och det går ju inte att komma åt den andra sidan, på andra sidan strömfåran med vanligt checknymfiske. För skulle vi då placera fluglinan på vattenytan framför oss, då skulle ju liksom nymferna dras bort ifrån området som vi hade tänkt fiska av med blixtens hastighet. Men en fiskelina, alltså en taperad tafs, den är ju hur enkel som helst, den väger ju ingenting. Så den kan man ju genom att bara hålla upp spötoppen, hålla kvar ovanför vattenytan. Och på så vis då kunna presentera nymferna ganska långt ut utan att de påverkas av strömmar emellan tafsen och fiskarna. Så att det där är en kopiöst effektiv metod och det är nog den som är den metod som alla talar om idag.
Ja, det är häftigt.
Ja.
Verkligen. Men Det som gör det mer effektivt, är det just en kombination av faktorer eller är det just det här med att man har större räckvidd och därmed större möjligheter?
Man täcker av mycket större vatten än vad man tidigare kunde göra med checkneft-metoden. Och sen så har man också klurat ut det att det här med flygstorleken är ju intressant. Vi är inte så vana vid det i Skandinavien därför att vi har inte så där hiskeligt fisketryck i våra vatten. Om man jämför med Bosnien eller man jämför med italienska strömmar, spanska strömmar, franska åar och så vidare och så vidare, så är fisketrycket enormt mycket större. Och i många av de här vattnen så återutsätts fisken också, och det gör att de blir ganska knepiga till slut. Så catch and release är inte liksom bara fördelar. Och det gör då att man fångar mer fisk om man använder mindre flugstorlekar i de här vattnen. Så lite grann av nyckeln på internationella vatten, det har varit att fiska med små flugor. De har fått mer fisk.
Mm, jag förstår. Men du, eftersom det är längre tafs med den franska varianten än den ursprungliga, man ska kalla den så måste den vara svårare att göra också för en nybörjare, eller?
Ja, det är den. Den kräver ganska mycket övning och att man har en förståelse för hur det ska gå till, hur checknuff-metoden går till. Man måste också förstå vad det är man egentligen, vad liksom tekniken syftar till, att få de här nymferna att driva fritt. Det bästa tycker jag, tveklöst, när jag har mina kurser exempelvis, då kör vi alltid. Vi blandar aldrig checknuff ihop med French style på samma dag, utan vi jobbar igenom checknuff-metoden i lugn och ro, och väldigt, väldigt många tycker att checknuff-metoden passar dem bäst och de lämnar aldrig den, utan de håller liksom kvar vid den. Det är ju fortfarande någon typ av flugfisketanke med checknuff-metoden. Om man jämför sen med French style, då vet det tusan, om man ska vara helt uppriktig, då har man gått ifrån själva tanken med fluglinan och liksom använder en nästan någon mer ett metertanke, tror jag. Åtminstone så tycker väldigt många så. Så att det finns lite olika. Det finns inget rätt eller fel. Det är inte fel att använda French style. Jag använder den själv väldigt, väldigt ofta. Men den går ifrån själva filosofin, tanken kring flugfiske.
När jag nämnde för någon att jag skulle prata eller intervjua om det här ämnet, så fick jag kommentaren att är det verkligen flugfiske det där? Alltså, man kan, alltså den sinnesbilden av klassisk flugfiske är ju schyssta linbågar till exempel. Mm. Och det ser man inte så mycket av det här nymfisket.
Nej, och det där är ju sorgligt. Det är ju verkligen sorgligt att man förknippar flugfiske med schyssta linbågar. Därför att jag bor i Småland exempelvis, och våra åar här runt omkring mig, de är 7-8 meter breda, ganska snabba strömmar, och det är liksom ens när man fiskar med våtfluga eller man fiskar med torrfluga eller streamer eller nymfer, så går det liksom inte att kasta med snygga bågar, för det finns inte träna så att det stopp för det, för det är ju så mycket, det är så överväxt. Och sen så skulle man kasta längre än 10 meter eller 5 meter på vissa ställen, så draggar flugan direkt, så att det är liksom bara dumt att kasta längre än så. Och jag tror att det är något typiskt, en sån där påstående som man tar till om man inte bor in till ett vatten och där man har möjligheten att kunna fiska varje dag. Då tror jag att man ser någon, man har någon illusion av att flugfiske, ja, men det är att få åka till en stor ström och stå och fiska torrfluga här eller sådär. Och så där önskar jag också att det skulle se ut hemma här där jag bor, men jag bor i södra Sverige och vi har de vatten vi har att tillgå. Däremot så flugfiskar vi året runt. Och de som inte tycker att checknymfiske är någon bra metod, då får man välja att fiska torrfluga under den vinterperiod som vi nu precis har inlett. Vi fiskar ju fluga året om här. Och under tiden november till april så är det ju svårt att fiska med någonting annat än nymfer.
Alla typer av tekniker har väl sina tjusningar helt enkelt. Jag har inte testat på det här nymfisket, utan det är nytt för mig och jag ser fram emot att testa det, verkligen.
Det är jätteroligt. Det är väldigt, väldigt trevligt. Det är en teknik precis som alla andra, och det handlar ju om att man ska försöka, tycker jag, för min del i alla fall, lära sig och anamma så många möjligheter som det bara finns. Det förstorar flugfisket och det ger fler upplevelser.
Men vi var inne på, du förklarar hur man gjorde innan och så, men om man pratar om utrustning, du pratar om tafsen och att man behövde lite fluglinor, en speciell fluglinor man behöver och längd på spön och så vidare.
Nej, det finns inga sådana regler överhuvudtaget. Man kan säga så här att fiskar man i en ström som är större än 15 meter, bredare än 15 meter, så kan man gott och väl använda en 10-fotare. Jag tycker att ett så långt spö som möjligt ger ju lite fler fördelar än om man använder ett väldigt kort spö. Man når ut och kan styra flugorna till exempel bättre med ett långt spö. Men det finns absolut ingen anledning om man ska testa på checkmeanfiske att man går och köper sig ett nytt spö bara för den sakens skull. Utan har man en 9-fotare eller en 8,5-fotare hemma så klart att man ska använda den. Absolut.
Är det samma sak med linan då? Att det är inget...
Ja, nej, linan det har heller ingen sån där större funktion eller skillnad, utan använd den vanliga fluglinan. Det kan man gott göra. Ja.
Men vilken typ av nymfor ska man använda sen då? För jag har ju sett att det finns ju speciella nymfor att köpa och binda som ska vara särskilt lämpliga.
Det finns ju en särskild typ av flugor som kallas för checknymfor då. Och de här utvecklades ju bland annat till Milanchianus i mitten på 80-talet som kallas då Bobbers nymfer. Det är hans smeknamn Bobbers, då kallas den typen för Bobbers. Men det där har vi vuxit ifrån. Idag så använder vi vanliga nymfer, till exempel guldribbade harörer. Nymfer eller vi använder till och med båtflugor i vissa sammanhang. Men de allra bästa tycker jag för närvarande är de här så kallade jignymferna. De går lite upp och ner i vattnet och binds som regel ytterst nättdressade. Så de fantastiskt bra flugor och väldigt bra imitationer på de nymfer som fisken också äter i de flesta vattnen.
Jag förstår. Är det så att man alltid, går man alltid på djupet? Tanken är att man ska vara på djupet eller kan man checknymfa precis vid ytan också?
Ja, men här är lite grann till själva styrkan med tekniken skulle man kunna säga. I och med att man längst ner på ytterst på tacklet så har man ju den tyngsta flugan som är meningen ska täcka av området närmast botten. Och ovanför den, en halv meter ovanför, så sitter ju en lättare fluga som ska täcka över mellanskiktet. Och överst så sitter då den lättaste flugan som ska röra sig strax under ytan. Så att genom att använda tre stycken olika flugor så kan man med samma teknik täcka av tre olika skiktet av vattenmassorna. Och det där är ju fantastiskt spännande.
Ja, det var ju klart. Men när du förklarade så det är klart det är så. Mm. Men hur, jag tänker på de jag har sett som har idkat sånt här fiske. Alltså hur nära kroppen vågar man ha spöt? Alltså det känns som att ibland kan fisken vara väldigt, väldigt nära.
Mm. Alltså det här beror väldigt mycket på vilken typ av vatten man fiskar i. Och hur vana de fiskarna som är i ån är vid människor. Tidigare i England så kallade man tekniken för the grayling style. Och man skulle, det var liksom en nymfteknik som var anpassad för harrfiske, grejlingfiske, harrfiske. Och det var bara för att man menade att öringen då, den är alldeles för lättskrämd och den står inte kvar om man fiskar flugorna för nära kroppen och vadar där ute i ån. Men det skulle då harren göra och det har man ju också sett för att harren är ju lite grann som... abborrarna är i våra sjöar här. De söker upp den som vadar ut och ställer sig runt omkring och äter det som man bökar upp med fötterna när man vadar. Och det gör ju harren också i vissa strömmar. Ställer sig bakom den fiskande och äter utav det som rörs upp då. Men det där har ju sen visat sig att det stämmer inte alls, utan öringen, vi fångar ju jättemycket öring med den här tekniken också. Och ibland så händer det att de står precis intill benen på en när man går och fiskar. Däremot om man fiskar ett riktigt vildvatten med extremt klart vatten och där det är lite mer lugnflytande karaktär på vattenytan, så då är det svårt att komma åt öringen på riktigt nära håll. Utan då måste man kasta längre ifrån sig. Men harren, den går ju fortfarande att ta helt nära. Absolut.
Ja, det låter verkligen... Jag blev sugen på att fiska, helt enkelt. Men, är det någonting jag glömt att fråga dig kring checknymfisket eller nymfisket som man måste veta?
Ja, jag tycker att en jätteviktig sak med checknymfisket, det är det egna ansvaret vid vattnet. Därför att när man har lärt sig att behärska checknymfmetoden så blir man som regel en ofantligt mycket, alltså jag ska inte säga skickligare fiskare, men man får otroligt mycket mer fisk än vad man...
Effektivare om inte annat.
Ja, otroligt effektivare blir man. Och då är det viktigt att man tar ansvar och till exempel inte går och fiskar där det är massa småfisk. Eller att man inte vadar framför andra fiskande så att man stör dem där de står och fiskar. Och sen kanske det allra, allra viktigaste, och det är lätt att glömma bort, och jag lovar, jag har själv gjort missen massvis med gånger, och det är att hejda sig. När fisket är riktigt, riktigt bra så kanske man får 10, 15, 25 fiskar. Och vad ska man egentligen med den 26 eller 27 eller 28 till? Då är det viktigt att man kan hejda sig, gå in till land, sätta sig ner, käka, dricka en kopp kaffe och kanske till och med byta teknik. Nej, nu vill jag fiska torrfluga istället. Så jag brukar göra så här. Jag fiskar jättemycket i Tidan Baltak som tillhör Hökensås sportfiske. Och då kan jag göra så här. Okej, nu är det i början på november. Det är högt vatten, det är taskiga förhållanden. Okej, då går jag upp till den första sträckan, den lite snabbare. Och så fångar jag, idag ska jag fånga 4 fiskar på checknymf och jag ska fånga dem vid det strömpartiet och jag ska fånga dem på den flugan. Jag utmanar mig själv och försöker försvåra situationen något. Och sen när jag lyckas med det, ja, då är det liksom ingen mening längre att gå där uppe och rycka all fisk i läppen, utan då kan man lika gärna liksom låta dem vara i fred där uppe. Och sen går jag ner och så bestämmer jag mig för att nu på sträcka 3 ska jag idag fånga 2 fiskar på flytande streamer eller kanske på en fridriftande våtfluga eller en torrfluga eller någonting annat. Men det tror jag är jätteviktigt, och det har alla vi som håller på med checkningfiske, där har vi ett väldigt stort ansvar att ta.
Ja, det låter ju väldigt, väldigt bra, verkligen. Oavsett vilken typ av fisketeknik man sysslar med, men om det är nu, det är ju väldigt effektivt, så förstår jag att man måste passa på att lägga band på sig.
Ja, precis.
Om det är så att den som lyssnar vill lära sig mer om vad du sysslar med, eller kanske använder dina tjänster för någonting, hur når man dig?
Ja, om de nu skulle vilja. Ja, om de vill lära sig eller ja, kommer i kontakt med mig och det är någonting med kurser eller sådär som jag håller på med ganska mycket också, checkningskurser, så är man välkommen att kolla på min hemsida som är www.johanklingberg.com. Man kan också bara googla på Johan Klingberg flugfiske så hittar man det blixtsnabbt. Det är väl det bästa.
Ja. Är det något annat du har på gång som du vill berätta?
Ja, ju. Vår nya tidning kommer ut här nu också i den 8 december. Då kommer Fly and Tie, den svenska versionen av den tidning som görs i Tyskland, kommer ut i den tyskspråkiga och stora delar av europeiska länderna, södra europeiska länderna. Nu kommer den på svenska också. Och det blir jätteroligt. Mycket flugbindning. Väldigt mycket flugbindning.
Var kan man köpa den tidningen då?
Den kan man köpa på de platser där Tidsam finns, det vill säga där man normalt sett kan köpa exempelvis Fiskejournalen.
Vad bra, för jag vet att det kan vara svårt att få spridning för tidningar, men får man med sig Tidsam så vet jag av professionell bakgrund här att det kan vara mycket, mycket enklare. Och grattis, vad kul! 8 december alltså.
8 december, då smäller det.
Okej, hur ofta kommer den tidningen att komma ut?
Den kommer att komma ut med 6 nummer per år.
Okej, då ser vi fram emot.
Ja, ja, mycket jobb. Ja.
Tack så hemskt mycket Johan för att du delar med dig av din stora kunskap om nymfiske.
Ja, tack. Jätteroligt att få vara med. Och ja, hoppas att det har väckt intresset hos kanske någon eller rätat ut några frågetecken hos någon som undrar hur tekniken går till.
Tack för att du lyssnade på Flugfiskeradion. Du hittar alla avsnitt på www.flugfiskeradion.se eller i Apples iTunes. Flugfiskeradion har också en Facebook-sida på adressen facebook.com/flugfiskeradion. Du får gärna också gå och bli prenumerant via e-post på www.flugfiskeradion.se. Tills nästa gång vi hörs, skitfiske på dig! Musiken är som alltid gjord av Christy McLaren. Läs mer om henne på mivusmusicalley.com.